Hej Lisa.
Hej Maria.
Och välkomna till Bakom ridån.
En podd för alla fin- och fulkulturella människor.
Hurra.
Hurra.
Hur mår du?
Jag är ganska hängig. Jag har precis avslutat en produktion. Stoppa världen jag vill stiga av. Fantastiskt roligt. Men ja, slitet. Alla som går ur ett stort projekt, oavsett vilket projekt, vet ju att man blir ganska trött.
Stämmer bra.
Så där är jag, men jag mår bra.
Härligt.
Hur mår du?
Jo då, jag mår bra. Jag är lite utarbetad. Mest för att jag insåg att jag inte haft en helt ledig dag på väldigt många veckor. Vilket inte är jättebra. Sen gör man ju roliga saker också såklart, men det tar ju energi. Men förutom det är det väldigt bra. Och ja, jag har några få föreställningar kvar och produktioner jag är med i. Och sen börjar jag preppa för flytt till Småland.
Och hur känns
Astrid Lindgrens värld. Det känns kul.
Mm.
Jag är mest nyfiken på alla människor såklart. Och på hur det ska gå att lära sig prata småländska.
Måste du prata småländska?
Jag måste prata småländska.
Va, på riktigt?
Ja, men jag ska bo i Lönneberga. Jag kan inte ens göra det.
Smakprov på Marias
småländska. Vad bra, du ska få en kurs i det här.
Men du, ja okej, för din karaktär.
Ja, precis. Okay. Inte alla på Astrid Lindgrens värld måste inte prata
småländska.
Det var,
ja.
Men i och med att jag ska vara med i Katthult.
Jag förstår.
Så där är ju alla smålänningar.
Mm, såklart.
Ja, men det känns bra. Det ska bli kul.
Vad bra.
Mm. Hörru du, jag är nyfiken på vad du åt till frukost idag.
Jag åt avokadomacka.
Gott.
Och sen åt jag blåbär, vindruvor och turkisk yoghurt. Och en enorm kopp kaffe.
Mums.
Mm, vad åt du?
Jag började jobba 6:00. Så att jag åt frukost inte när jag gick upp utan efter några timmar.
Mm.
Och då hade jag med mig overnight oats med banan och kanel.
Gott.
Och så hade jag knäckebröd med jättestark ost och tomat.
Härligt.
Ja, en klassisk jobbfrukost.
Ja. Och vem är du, Maria, på ett djupare plan?
På ett djupare plan är jag väldigt många saker. Allt från neurotisk till kolerisk till underbar. Nej, jag är musikalartist från Uppsala. Jag är 27, än så länge. Och vem är du?
Jag gillar att du säger än så länge.
Ja, jag har inte fyllt 28 än.
Jag heter Lisa och är också musikalartist. Utbildad på Kulturamas musikallinje. Bor och verkar i Stockholm och gillar yoga. Vilket känns som så här, alla kulturarbetare gör just nu.
Mm.
Det är så här, alla har upptäckt det fina med yogan. Och det värsta är att jag är en sån total yogaklyscha. Därför jag går omkring och säger saker som jag kan inte säga på vilka sätt yogan har hjälpt mig. Jag kan heller inte föreställa mig hur jag skulle må utan yogan. Du vet, jag är superpretentiös.
Åh gud, jag som då har gått på 8 Bikram-yogapass senaste veckorna eftersom jag köpte ett månadskort kan ju säga att jag älskar det i 10 minuter, sen hatar jag det i 10 minuter, sen älskar det i 10 minuter igen. Varenda pass liksom.
Mm.
Så jag vet inte riktigt än, men jag har en bild av att jag ska yoga mycket i sommar. Det sa ju inte jag, men jag är ju verksam och bosatt i Stockholm. Men jag jobbar i Uppsala nu.
Ja.
Kan ju vara bra att säga.
Idag har vi en gäst.
Ja, Johan Mörk.
Ja.
Johan är kapellmästare, basist samt driver sitt egna produktionsbolag och är även med och driver Club Corner of the Sky på Stadsteatern. Hej Johan.
Tja.
Och välkommen hit.
Tack, tack.
Gud vad kul att du är här.
Jag hittade hit.
Ja, det var fantastiskt av dig.
Hur mår du?
Jag mår ju 98% bra. De där sista 2% det var att jag inte hunnit äta lunch.
Åh nej.
Men det är ju ändå ett problem som går att lösa.
Det går ju att lösa. Ja.
Ja, vad bra.
Ja, skönt att höra.
Ja, åt du någon frukost då kanske?
Nej, men det var mer självvalt. Jag brukar typ, jag har förskjutit mitt dygn. Men jag har ändå behov av att vara ungefär i samma fas som alla andra som jag ska typ träffa. Så att jag förlägger mina 3 mål som lunch, middag och efter.
Okej.
Istället.
Smart. Så du säger typ låtsas att du lever ett 8-5 liv som alla andra fast du egentligen freebaser.
13-05.
Ja. Det så kan man också göra.
Nej, såklart lite ljug, men just idag blev det varken frukost eller lunch, men jag ser fram emot en god sådan efteråt.
Ja, men det låter briljant.
Bra.
Ja. Jo, vi är lite nyfikna på dig, såklart, eftersom du är här. Mm. Lite hur du har hamnat där du är.
För när man researchar dig så är det ju lite, Johan Mörk är med överallt.
Jag nickar högljutt.
Ja, och då undrar ju vi såklart, hur går det ihop? Mm. Och hur, för du frilansar ju, du har inget extra butiksjobb för att gå runt eller så. Så hur går du runt? Det är väl en miljon kronors frågan i varenda avsnitt, tror jag. Mm. Hur får man det att gå runt?
Mm. Alltså, det man måste säga är ju då att det beror ju på vilken verklighet man lever i. Alltså vad är för någonting man vill göra och vad är för något man vad är för problem man har i den missionen att göra det. Och det kan vara väldigt olika för olika människor. Så det tråkiga svaret är att det finns inget.
Mm. Men något kan du berätta.
Men jag kan berätta hur jag gör.
Ja, hemskt gärna.
Då är det ju för min del så att jag jobbar som musiker. Så mycket som möjligt med musikal. Men det vet vi allihopa som sitter i det här rummet. Att det inte är något som är så lätt att göra hela tiden. Så när jag inte gör musikal så gör jag ju som andra saker som har med musik att göra. Ibland så är det att jag sitter kapellmästare på andra saker än just musikal. Det kan vara galor. Det kan vara... Jag har suttit på modevisning. Jag har suttit kapellmästare på evenemang. Alltså krogshower och såna här saker också. Men sen så är jag bara vanlig musiker, citattecken. Där man kanske spelar in saker i studio. Eller man står bakom artister. Eller man spelar coverband. Eller man kompar någon annan i något sammanhang. Och för min del då, det som gör att jag inte har ett extra knäck vid sidan om mitt musikerskap, skulle jag säga att jag också håller på med att boka musik i olika sammanhang. Jag är inte strikt en bokare, men det är väl mer så att jag har hållit på tillräckligt länge så att det ska vara tillräckligt många som tänker tanken, det här ska vi ha. Undra vem som vet någonting om det. En gång till. Johan kanske vet.
Ja, men är det som är ditt produktionsbolag? Det är att du bokar mycket?
Jag och min telefonbok.
Mm. Kan man då kalla dig för kombinatör? För du har väl då en enskild firma, gissar jag? Eller?
Är kombinatör ett liksom musikalvärdenuttryck?
Nej, det är ett riktigt etablerat
ord.
Uttryck. Nej, det innebär då att man är att man har enskild firma och samtidigt är anställd eller frilansar.
Just det. Att man har både A-skattsedel och F-skattsedel.
Exakt, kombinatör.
Ja, och att man framförallt kan få vara inskriven på Arbetsförmedlingen trots att man har enskild firma. För att i samhällets ögon så anses man ju vara anställd om man har enskild firma. Och då brukar man inte få vara med i AF. Men det ska gå, och det är det som är att vara kombinatör.
Just det. Ja, i sådana fall är jag ju det. Men det var ganska länge sedan jag hade någon längre tid som
anställd.
Som anställd. Ja.
Men då, men åter sammanfattningsvis, du gör väldigt mycket olika. Du breddar dig alltså. Ihop det liksom.
Jag tänker att jag är svaret på den frågan. Men jag tänker att det är inte så unikt egentligen. Jag tänker att alla som håller på med något kreativt, tror jag, skulle må bra av att ha den konfigurationen. Men det är inte så lätt att komma på den.
Nej.
Så att ja, det gör jag, men jag har nog ägnat lite tid åt att komma på vad det skulle kunna vara som utgör den där kombon också. Och jobbat för att få det att funka typ.
Och för att bredda telefonboken.
Ja.
Det handlar ju mycket om den också uppenbarligen.
Alltså pinsamt mycket är det. Ja. Men inte bara för att folk frågar mig om saker, utan därför att jag själv också letar folk ganska mycket.
Mm.
Jag kan jag bara det engelska uttrycket, men på svenska skulle man säga jag finner stolthet i att vara en person som skapar jobb och liksom langar mycket frilansarjobb åt andra också.
Mm.
Typ liksom 20-30 gig i månaden. Så det har liksom också blivit en grej att jag tycker att det är lite kul att hitta de där arbetstillfällena och förädla dem och sen skicka dem vidare.
Det är ju briljant.
Det är också ett väldigt specifikt intresse som jag tror att inte så många har.
Nej, för när du säger den här kombon du pratar om, är det just blandning mellan att själv då vara frilansande musiker och vara mer kanske åt bokarproducent hållet.
Exakt.
Det är den kombon du pratar om när du säger kombo.
Ja, ja. Det är det väl. Och sen så är det ju väldigt skevt däremellan. Alltså det, eller rättare sagt, det är inte alltid så att man lägger lika mycket tid på båda sakerna.
Nej.
Men vad gäller alltså pengar strikt taget, så skulle jag säga att det är ganska jämnt.
Mm.
Och det betyder ju då i förlängningen att jag tjänar mina pengar på spelningar och föreställningar och jobb ungefär 50-50, där jag själv är på plats och inte är på plats. Och jag, det brukar inte vara något problem, för att det handlar mycket om relationsbyggande där. Eller kanske om förtroendebyggande, där man, där någon ska då inkomma med en fråga, typ jag letar efter det här. Och sen så att man kan bygga ett förtroende som gör att man kan föreslå någonting och den personen kan lita på en, trots att man inte ska vara inblandad själv.
Mm.
Så att det är liksom en, det, jag tror att fler skulle kunna hålla på med det här. Jag tror att många gör det, inte så mycket, men fler skulle kunna göra om det, om man knäckte koden att det har mycket med relationsbyggande att göra, snarare än att man ska kunna vara säljig eller något sånt.
Det tycker jag är väldigt skönt att du säger, för att jag tänker att man är bra på olika saker. Att vara säljig är inte min starkaste sida. Det är inte ens en sida jag tycker om.
Så men du kanske är bra på att vara reliable.
Förhoppningsvis. Och då att det kan finnas, jag tänker, man pratar ju ofta om det, men det finns så himla många olika vägar. Och ibland känns det som att så här, jo, jag har hört det i teorin, men vart är de här vägarna då?
Precis, själv och då känner man att det är ganska enkelspårigt.
Ja, och då är det väldigt skönt när du liksom väldigt konkret presenterar, testa den här vägen då.
Nu, ja, jag får definiera det lite tydligare och säga att det är säkert inte så att det är för alla ändå.
Nej, och, men det är ett alternativ.
Nej, nej, men ja, också att öppna upp för att försöka hitta egna vägar kanske då.
Ja, mm. Att det är inte bara att vara säljig och gå på audition som är sättet att liksom ta sig fram. Utan det finns andra alternativ.
Ja, och det är säkert en... Här kommer också den här världsskillnaden in. Det är ju... det lustiga, det slog mig att jag ska gå själv på audition om 2 veckor. Men förutom det väldigt stora undantaget, så det är inte så mycket auditions som jag går på.
Nej.
Utan, så det är egentligen inte riktigt en... Det är inte en beståndsdel riktigt av min vardag.
Nej.
Ja, jag har förstått det. Men däremot har jag suttit mycket i jury, så i egenskap av liksom, den som ska ha hand om musiken.
Mm.
Så jag vet ju lite grann vad det går ut på, såklart. Men så därför vill jag vara noggrann och påpeka att jag tror att gå på auditions ju är en ganska stor del av det många gör
det
som
är
lyssnar
det.
På den här podden.
Mm.
Men ja, det borde inte vara det enda. Nej. Även om det nu skulle vara så.
Men du som då har suttit på andra sidan, det som för mig är skräcksidan. Eller nej, jag står på skräcksidan och du står på den roliga sidan.
Mm.
Vad är det du ser när folk gör auditions? Har du något så här, ja men du vet, gör
snarare,
in do's and don'ts. Vad ser du? Vad ser man som jurymedlem? Vad tittar man efter? Några tips?
Ja, det beror ju lite grann på vilka direktiv man har från den som man är där på uppdrag av. Alltså, vad ska man kolla på? Så man ser ju såklart en massa andra saker som inte är relevanta också. Men om man säger så här, jag vänder på den här frågan och säger, vad är bonusgrejerna man ser?
Mm, bra.
Och då tycker jag att det är, eller åtminstone det jag kollar på, om jag bara för mitt egen höga nöjes skull skulle kolla på saker, vad är det här för människor som kommer in? Så skulle jag säga att det jag uppskattar är ju folk som är proffsiga, men proffsiga i den bemärkelsen att kommer man av sig så har man en plan för det, och att man har landat i alla valen man har gjort, så att man har kommit på varför man gör saker, det brukar jag tycka är kul att se. Så proffsighet är ju något som alltid i min bok väger tyngst, och sen så beror det så himla mycket på. Det är klart att komma in och göra en perfekt audition är ju per definition proffsigt, men det är inte riktigt mänskligt att tänka att det alltid ska hända. Så därför är det ju intressant då att se hur man tar sig runt de eventuella hindren. Det är kul att se. Och sen så tycker jag att ganska ofta att man ser att folk är vill ju liksom få jobbet väldigt mycket, men att det ganska ofta, tycker jag, slår över på en liksom angelägenhet som är lite obekväm att se. Så att det är ju världens sämsta tips här, var cool. Men någonstans så tror jag att det att vara angelägen om att få jobbet, det tror jag att man förutsätter ändå. Så någonstans så vill man se att den här personen som man har på andra sidan är en sån person man nog också skulle kunna tänka sig att ha ett helt vanligt samtal med om helt vardagliga saker. Alltså någon som man bara uppfattar som skön.
Mm. Någon som inte känns desperat.
Ja, men som sagt, jag förstår varför det är ett konstigt, eller det är ett svårhanterligt tips, men för att man kan inte vara på annat sätt än vad man är heller.
Nej. Samtidigt förstår jag vad du menar, för att jag försöker vara cool. Men, nej, men så här, jag har hört om så många människor som går på audition eller söker en skola och de är precis på gränsen till att ge upp. Och det har gått så långt, de har sökt scenskolan 10 gånger, att de skiter i det. Den gången de säger jag skiter i det, jag bryr mig inte om vad juryn tycker, det här är sista gången jag gör det här, sen lägger jag ner. Det är då de kommer in.
Eller antingen det eller när man inte vet riktigt vad det är man
gör. Ja, precis. När man slutar försöka så himla mycket. Jag har inte nått dit än, kan jag ju
säga. Så man ska antingen vara naiv och inte riktigt veta om, eller skita i det.
Ja.
Eller så har det kanske bara gått hela varvet runt. Där,
så kan det vara.
Där alla alltid ju är angelägna om att få ett jobb. Vilket ju är därför man är där. Och att eftersom att man då har lyxen som jury. Eller som audition jurymedlem. Att liksom få allas intresse projicerat mot sig. Så letar man kanske inte längre efter liksom intresset. Utan letar man istället, skulle den här personen vara kul att ha med i ensemblen? Vad bidrar den med i persondynamiken? Vad innebär det att ta med den här personen i ensemblen? Jag kan säga så här, jag kan ju väldigt lite om det här. Men jag kan desto mer om musik i världen. Och om jag ska rekrytera folk till ett någonting, typ ett band eller till en uppsättning eller till något sammanhang, så är det redan så att alla som jag någonsin kommer att tänka på eller som jag överväger är ju tillräckligt bra. Och det är nog den uppfattningen jag är av också, att är man kallad till audition en gång så är man nog tillräckligt bra. Så det gör att då är det helt enkelt lite andra grejer som man kollar på. I värsta fall sånt som man inte har jättemycket koll på eller som man inte kan påverka jättemycket. Liksom utseende och liksom typecastingsgrejer, men kanske också hur man är socialt och allt det där. Men tillräckligt bra är man ju oftast. Så jag skulle ju då luta mycket på, skulle jag kunna umgås med den här personen? Och då är det ju sådana drag man letar efter. För mig som kapellmästare är det mycket att det känns som att personen kan interagera med den som kompar. Och att det känns som att det inte blir språkförbistring där emellan. Mm. För det kan jag känna, det kanske blir ett problem sen. Även om det aldrig någonsin har skrivit en dålig kommentar om det. Men det är en känsla man kan få. Och att, men att man kan interagera med musiker och att man kan, återigen, det är bara små hintar där. Så det är inga tydliga bullet points, utan det är bara så här, men det är sånt kollar jag på.
Du är basist, om jag förstår.
Ja, jag skulle det är precis fråga.
Min fördom, brukar man inte vara pianist om man är kapellmästare?
Jo.
Förklara dig.
Ja, hur funkar
genast?
Det?
Nej, men jag tänker att det är lite grann som om att om man är hjälten i en uppsättning så brukar man ju se ut på ett visst sätt och ha ett visst röstläge. Och är man den vackra tjejen så brukar man ju vara på ett visst sätt. Jag tänker att det är ju kan säkert vara så att det finns vissa fördelar på grund av andra människors fördomar. Att det ju bara blir lättare att berätta en story. Och för mig som basist i en musikalisk kontext så är det kanske lite handikappande ibland att jag inte kan ensam bära hela orkestern. Vilket man ju faktiskt kan om man är pianist. Många pjäser i alla fall går ju att köra på bara piano. Vilket gör att det liksom blir lite praktiskt lättare om man är det. Men jag har liksom haft en annan approach. För det första så tycker jag att det är kul att vara kapellmästare. Och make no mistake, att vara kapellmästare, det är en administrativ funktion. Det är inte en strikt mest en konstnärlig. Det är i alla fall min uppfattning. Det handlar om att man sammankallar folk. Man entusiasmerar både livströtta ensembler och upptagna musiker till att fokusera och vara här nu. Man är också liksom den som ska kommunicera musiken och musikspråket även med de delar i produktionen som inte håller på med musik. Så att det här är ju väldigt lite liksom att man spelar musiken, tycker jag. Sen så ska ju alla uppsättningar ha en bra pianist. Men det är inte automatiskt så att de bästa pianisterna är kapellmästarmaterial. Och det tycker jag man kan se också. I de produktioner där det förväntas av en pianist att den ska ha de egenskaperna men inte har det, så tycker jag att det är ett större problem. Men med det sagt, så jag behöver ju omge mig med bra pianister för att det är så pianonormativt i liksom genren.
Absolut.
Men ja, det har inte varit ett problem hittills. Så.
Hur blev du kapellmästaren från början? Eller hur kom du in på den banan?
Jag sa nog det till mig själv bara först att jag ska nog bli kapellmästare. Så svarade jag mig själv, ja, okej, vad bra.
Vi kör.
Och sen så kör vi. Nej, men det finns ju inget statement, och det kanske det finns nu. Men det fanns ingen brytpunkt eller tipping point där liksom, nu ska jag bli kapellmästare eller nu är jag kapellmästare. Utan det har med personliga egenskaper att göra, tycker jag. Och just som det där som jag nämnde, att man kan göra det jag tycker att en kapellmästare ska göra. För sen när väl bandet är samlat, så liksom då har alla sina roller. Och då ska man ju återigen vara den där personen som har ensemblens förtroende, som man kan fråga om saker. Och så att jag tänker att personkemi och egenskaper brought me to kapellmästarskapet.
Är det det du tycker är roligast av allting du gör, att vara kapellmästare? Eller är det en sån här som behöver ombyte för att känna att något är riktigt kul, eller är det någonting som är bäst?
Jag ska fundera på det lite grann. Jag tänker att jag ska resonera mig fram till svaret här. Därför att det är väldigt kul, och jag kan verkligen se en framtid där jag skulle göra bara det mest och strössla med lite annat. Men till saken att det är också ganska långt ifrån, alltså där jag står idag, att det skulle vara möjligt att göra så. Och det gör att det är ganska mycket kämpigare per jobb att jobba som kapellmästare än att vara musiker. Så att ja, det är väl det roligaste, men om det vore lika lätt de båda, så skulle jag försöka göra mer musikal. Men nu är jag mer att jag vill göra de verken jag själv vill göra. Och att jag får jobba med sådana som, alltså att i uppsättningar som liksom blir bra oavsett liksom förutsättningarna runt lite grann. Så att jag cherrypickar nog lite grann idag, även om jag nog inte brukar tacka nej till saker, så letar jag nog inte aktivt att få hålla på så mycket som möjligt, utan nu är det att göra roliga uppsättningar också som jag tror blir kul att vara med i. Men det är kanske också för att jag inte riktigt har musikalen som enda liksom inkomstbringare. Och jag tänker att det är nog inte alla som resonerar som jag.
Det är väl lyxigt att kunna resonera så.
Ja, och sen tänker jag att vi, så här, vi bjöd ju in dig kanske främst för att inte prata om musikal, utan just ur att så här, du har ett mycket bredare
spektra.
Ja, och att, för det får du rätta mig om jag har fel, men jag tänker att du främst är basist. Att du är musiker, och sen har du liksom tagit, sen har det breddats. Men du började som basist.
Ja, och jag tycker inte att det är ingen kontroversiell sägning, vill jag bara säga. Jag tycker ju att vara basist är ju nog så fint, så att säga.
Ja.
Kanske. Men jag tänker att det finns många som i sådana fall är bättre basister än vad jag är. Så frågan är om det är basist som man ska sätta högst upp på hyllan. Eller skriva på namnskylten.
Men vad väljer du själv då?
Ja, det är det jag funderar på. Det är ett ganska, det är ett privilegierad tanke att få tänka, så att säga. Vad är det man är mest? Men jag tänker att man skulle kunna omformulera den frågan till, vad är det jag är som inte så många andra är? Jag tycker att det är liksom intressantare. Och då skulle det ju vara det här med att verksam inom både som liksom scenkonstutövare, men också i producentledet. Och det, och någon som kan prata med båda bönderna på böndernas språk.
Ja. Spindel i nätet.
Ja. Ja. Men jag tänker också att det där är en fråga om identitet.
Just det.
Alltså, ska bara den som är den bästa basisten få kalla sig basist, så blir det ju ganska tråkigt. Utan att jag tänker att det handlar om en, dels så kan det självklart handla om praktiska saker, formell utbildning, vad det står i ditt anställningsbevis, sådana grejer som också kan spela stor roll. Men att om jag känner mig som en dansare, eller om jag känner att jag förstår flöjten som instrument, då är ju jag en, alltså förstår du vad jag menar? Om du känner att du är basist för att du förstår instrumentet, du håller på med det så länge. Då ska väl ingen få komma och säga så här, fast är du verkligen basist? Jag tycker nog att jag är lite bättre än dig, så då är jag mer basist.
Nej, men jag är utan tvekan basist i den bemärkelsen. Mm. Men jag tänker någonstans att jag känner, det är liksom en värdering någonstans här som jag gillar, men som också ska vara lite obs med. För jag tänker att jag vet många som är basister, och jag vet många av dem som jag själv tycker saknar mycket det jag tycker att jag har. Så därför blir det så här, är jag basist, borde jag skriva det på mitt visitkort? Ja, det borde jag göra. Men samtidigt, om jag sträcker fram det visitkortet till någon och ska då liksom förmedla vem jag är.
Vill du att det ska vara basist bara liksom?
Ja, det jag funderar på det. Men det är en bra poäng att det skulle vara en identitetsgrej. Jag skulle nog kanske inte främst egentligen identifiera mig som basist, utan som i sådana fall musiker och kapellmästare.
Mm. Ja. Musiker slash kapellmästare.
Ja, för att kapellmästare vittnar om en annan, liksom ett annat skillset som jag nog egentligen skulle gå med på.
Good call. Jag vill byta spår lite.
Ja.
Jag är väldigt nyfiken på hur det kom sig att du drog igång Club Corner of the Sky och hur du gjorde.
Ja, och då kanske vi ska förklara vad Club Corner of the Sky är.
Ja, vill du göra det, Johan, kanske?
Jag har ingen aning.
Nej.
Okay. Jag skojar. Nej, men jo. Jag kan lika gärna ta storyn då, för att det kommer ju visa sig vad det är sen. Men det är i alla fall en open mic med musikaltema. Men storyn där är ju att det här är då inte musiker eller kapellmästare Johan som liksom är i görningen här, utan det är den andra Johan. Den Johan som tycker att det är kul att skapa saker som också ska vara av värde för andra. Det kan vara jobbskapande, men i det här fallet så var det liksom branschen som jag uppfattade var i behov av någonting. Så min enkla tanke från början var att jag vill vara kreativ och jag vill göra någonting. Vad ska jag göra? Alltså, tänkte jag väl en dag. Och då funderade jag på det här med musikal, för det är någonting som jag liksom har velat gjort mer av länge, även om jag då inte aktivt har letat, så har jag ändå tyckt att det här skulle vara kul, och funderat på hur kan jag närma mig det här skrået av människor som håller på med det här ur mitt perspektiv. Vad kan jag göra som är intressant för dem? Och då försökte jag formulera de där tankarna och kom fram till att ja, men jag är rätt bra på att hosta grejer och komma på saker, sammanhang där folk tycker att det är kul av olika slag. Och då funderar jag på vad tycker då de här musikalmänniskorna att det är kul att göra, eller vad är det som kan liksom få igång deras liksom, som de skulle kunna samlas kring och tycka är kul. Och jag tänker mig att det är att stå på scen och gärna i ett sammanhang, alltså att det är det som är svaret så att säga, att det är att stå på scen, men gärna i ett sammanhang där det inte behöver vara så blodigt, eftersom att det rätt ofta är blodigt.
Inte så branschigt, helt enkelt.
Det är ett ord vi ska prata om sen. Ja. Men ja, nej, precis. Jag förstår vad du menar. Som inte är så där är kniven mot strupen av olika anledningar. Mm. Man ska prestera bra för sina kollegor, eller för en arbetsgivare, eller därför att det är precis så som det brukar vara. Så, en open mic blev liksom svaret på de här funderingarna. Vad det skulle kunna vara man skulle göra. Lite grann eftersom att jag skulle då också kunna komma ifrån det hållet att jag inte behövde vara inside. Därför att det är ganska intressant med någon som kan kommentera någonting annat som är utifrån. Alltså, ni vet ju hur vi förtjusta vi blir när andra människor pratar om Sverige till exempel.
Ja.
Man går igång på alla jävla växlar samtidigt. Ja, just det. Ja, men i Sverige så gör vi så här. Alltså, man är intresserad av det. Och jag som då, i alla fall förr i tiden, var utanför musikalvärlden och kunde då vara den här kommentatorn lite grann, tänkte jag mig. Och liksom att alla kunde samlas kring någonting, att jag kunde hosta det, men jag var ju inte inside, så att jag kunde då bli den som blev upplyst om saker. Jag kunde bredda min repertoarkunskap och få alla de här nya spännande människorna att sjunga saker för mig. Och jag kunde också vara den som kan spela liksom idioten i något i sammanhanget där det kan vara av värde. För att så att man undviker det här med att det blir klubben för inbördesbeundran, utan det kan ändå vara något som är liksom utanför, samtidigt som det är alla vi. Så att det var liksom, jag tyckte att det var liksom problemet till att börja med. Alltså att skapa den här stämningen där det blir bjussigt, att folk släpper garden, men samtidigt att det kan bli att man taggar till för att man samlas kring någonting. Som sagt, det kanske var ett överteoretiserande, men utfallet som det blev i alla fall den här klubben. En open mic med musikaltema. Och då visste jag ju att jag är ingen pianist själv, så då måste jag få tag i en pianist. Då hade jag ganska nyligen spelat en uppsättning av Last Five Years tillsammans med Mattias då, som kompar på Club Corner. Och han hade haft liksom någon av de här tankarna själv, men han är nog en musiker och inte en den här andra delen av Johan Mörk. Så han hade liksom inte själv kommit sig för med att agera på. Eller så hade han haft idén för kort tid, men han hade i alla fall inte gjort det. Så då blev jag liksom den som liksom fick det att hända där och då. Och då, eftersom att jag inte saknar självinsikt, så gick jag till Stadsteatern och sa: ja, men hej, ska jag få ha min open mic här hos er? Och då sa de ja.
Jag undrar om de var så chockade över att du gjorde det så att de...
Nej, men jag tror så här. Jag tror att Albin, som var konstnärlig ledare för scenen vi har varit på Soppteatern, gillade väl idén. Och det är det här som jag tänker är det här andra språket, business-språket, eller det här branschiga språket, eller det här som är det som många inte gillar. Det har att göra med att man inte har kommit på, tror jag, att den man pratar med på andra sidan luren eller mejlet eller samtalet också bara är en människa som har precis lika mycket intresse av dig som du har av mig, så att säga. Alltså att det är ett jämställt samtal om man har bestämt sig för att det ska vara det. Och då kan man, jag fick väl sticka ut hakan lite grann och säga att jag har en intressant klubb som jag tror skulle funka här och som jag tror folk skulle vara intresserade av. Och sen råkade Albin tycka att idén var bra och kanske själv kunde se framför sig att det skulle funka. Så att det klärdes väl att det stämde lite grann.
Men, vilket det gjorde. Det har ju,
det
som
väl
jag,
en, det är väl en succé.
Det har funkat bra.
Det, ja, det är era ord, men det var glad att, jag är glad att ni säger det.
Ja, men vi har ju varit där bägge två.
Ja, ni har hållit på i över snart 1,5 år. Ni kör en gång i månaden och det är alltid fullt.
Det är väldigt fin omskrivning för verkligheten. Men, men statusen exakt nu är att vi har uppehåll i väntan på lokalbyte, därför att Stadsteatern... jag var inte helt nöjd med samarbetet av den enkla anledningen att det var en väldigt upptagen scen. Så att jag har inte riktigt haft möjlighet att marknadsföra längre än en gång i taget och så här. Och jag tror att om man ska få en klubb att växa så behövs kontinuitet och liksom framförhållning och kanske också lite större frihet än vad som Stadsteatern. Men det var den bästa samarbetspartnern till att börja med.
Definitivt, att Stadsteatern har ju stor genomslagskraft.
Ja.
Och det var ju därför så många kom från början.
Ja, och det är en fin scen, klara scenen, ja. Och det ligger ju väldigt centralt.
Mm.
Centralen är ju en knutpunkt för oavsett om du bor norr eller söder om stan. Men hur länge planerar ni att uppehållet ska vara och kommer ni fortsätta på måndagar? Som är min sämsta dag.
Ja, vi har inte planerat att uppehållet ska pågå längre än nödvändigt.
Okay.
Och till saken här, att jag ska inte avslöja det nu, men jag har en lokal partner ny som är så pass bra att jag vill vänta på den. Men det gör att på det stället, eftersom att jag är så intresserad av att vara där, så har jag varit tvungen att vänta in läget att dels få mina dagar. Jag menar, det här stället är upptaget liksom egentligen hela tiden, överallt, 365 dagar om året. Så att ha blivit övervägd är till att börja med ganska kul. Och att ha fått ett ja sen är ju både osannolikt och kul. Men då måste det också ske lite på mina villkor, så att klubben liksom fortsätter att vara där den har varit och att det blir på de premisser som man vill ha det.
Mm.
Men utan att säga för mycket, så tänker jag väl att det är på G, och jag tror att det kommer att vara innan sommaren.
Härligt. Också byta spår igen, för det här tog vi inte till början. Alltså, utbildning, vilken väg har du gått? Hur började du? Hur blev du basist? Din väg hit?
Jag har pluggat gymnasiet först. Då gick jag estetiskt program, inriktning, håll i er, musikal. Så att jag har ju då vid något tillfälle haft MVG i dans till exempel.
Oh my god.
Det var ju, känns ju länge sedan nu.
Nej.
På många sätt. Nej, inte jättelänge sedan. Så gammal är jag inte. Men det känns intellektuellt väldigt länge sedan. Och sen, och då, ja, men då som skådespelare liksom. Pluggade jag då. Men sen så pluggade jag folkis 3 år.
Sammanlagt. Vilken då?
I Bollnäs till att börja med.
All right.
Det finns en väldigt bra folkis där. Och sen gick jag 1 år här i Stockholm på Sundbybergs folkhögskola. Och jag gillar den utbildningen. Den har spelat en stor roll både alltså sen dess i mitt liv, för det har blivit en arbetsgivare. Och den utbildningen gav mig också rätt mycket egen tid. Så jag började lite grann med mitt, med att göra mitt under den tiden också. Sen så hade jag två frilansår efter mina folkisår. Där jag kom underfund med att det kanske vore kul att ha en högskoleutbildning ändå. Så då sökte jag till Kungliga Musikhögskolan. Och sen så nu har jag gjort en hel del år där jag har varit liksom både närvarande och frånvarande. Alltså att jag har varit på studieuppehåll och sånt där och jobbat. Så att jag har gjort mina år även där. Jag har inte fått pappret än. Men
jag tänkte precis, har du skrapat ihop en examen?
Jag har min examenskonsert kvar.
Och det är som basist?
Ja,
du
precis.
Du är utbildad på KMH då?
Ja, på den skolan går det till så att de allra flesta pluggar ju, alltså oavsett vad man tänker sig göra i framtiden. Så det som man pluggar till är antingen pedagog av olika slag, musiklärare, sånglärare, körlärare. Och sen kan det också vara musiker. Mm. Och då är man liksom musiker inom sitt, alltså underförstått solist. Liksom, man ska bli så bra som möjligt på sitt instrument. Så man kan liksom inte plugga för att bli kapellmästare eller för att bli bandmedlem, utan alla pluggar för att plugga på sitt instrument liksom.
Bandmedlem.
Men för det roliga är att det hade varit en mycket bättre utbildning.
Ja, säkert.
Hur beter man sig i grupp?
Ja, men typ, eller
sociologi,
typ,
15 poäng.
Hur är man den som folk vill ringa?
Det är ju så här, men det handlar mer om så här, gå en kurs i personlig utveckling.
Ja. Kan inte du hålla en workshop i det här, Johan?
Skojar inte, perfekt. Jag skulle göra det här, nu slår jag mig för bröstet här rent bildligt. Men jo, därför att jag kan själv bli så irriterad på folk som är, citat, dåliga frilansare. För att det handlar väldigt sällan om hur bra man är på det man liksom huvudsakligen gör. Utan det handlar mycket mer om hur dålig man är på svara telefon eller svara på mail. Eller liksom
vem man ska mejla.
Ja, eller typ visa ett normalt mängd intresse för saker. Och tänka vad steget längre än vad bringar in mina pengar här och nu. Det är klart att man ofta är tvingad att tänka den tanken. Men jag kan säga att jag har gjort så mycket konstiga saker med, som jag har varit kallt beräknande för att det här kommer nog att vara bra. Och observera då att det är jag som har tänkt tanken. Det är inte min arbetsgivare som har tänkt tanken. Men och gjort det, och det har visat sig i så himla stor del av fallen att det har varit precis så. Det har visat sig att på det här tillfället har jag träffat och kunnat prata med den här personen. Eller på det här eller ni fattar. Mm. Att det har varit beräknade risker som också har gett utdelning.
Du har tänkt 3 steg längre helt enkelt.
Vad är det konstigaste du har gjort?
Förutom mest att ta på dig djurkostym och spela i band.
Det har hänt.
Because I know that's happened.
Jag har ju varit allsångsledare för Riksbanken när de hade ABBA-tema på sin julfest en gång.
Det är fantastiskt.
Det är väldigt, alltså det kanske inte låter så konstigt i era öron. Det är väldigt långt ifrån både min comfort zone och det jag egentligen borde hålla på med överhuvudtaget. Och det här var bara därför att det råkade vara så, det här är en gissning, att mitt namn blev ihopblandat med någon annans namn.
Det är ju jättekul.
Och, eller någonstans så någon hade tänkt fel någonstans i kedjan som ledde fram till mig. Så sa de, ja men vi har fått dig så väl rekommenderad för den här saken. Skulle du vilja göra det? Och jag var ju ärlig och sa att, jaha, det låter konstigt, men det är klart att jag kan göra det. Och utvecklade väl inte mer på den punkten, utan det var ju bara att åka hem och lära sig alla de här ABBA-låtarna som jag då inte kunde till exempel. Och utveckla någon slags revyvarianten av mig själv som skulle då få igång det här lite stela Riksbanken-gänget som ju egentligen inte ville sjunga allsång alls. Det är en konstig grej.
Det var väldigt märkligt faktiskt.
Mm.
Men hörru du, hur hittar du lust och inspiration till att göra dels alla konstiga grejer, men också det du gör? Vad är det som driver dig?
Nu får vi nog återkomma till det här med det dåliga omdömet.
Mm. Okay.
Det verkar vara bra att ha ett sånt.
Ja.
Det är det som är min teori här. Det är det som är min spaning. Nej, men skämt åsido så, jo, jag har nog lite dåligt omdöme. Men dåligt omdöme i den bemärkelsen, jag skiter nog lite i om det är något som jag tror att jag passar för eller inte. Har någon ställt frågan så tror jag att jag säger ja i 9 fall av 10. Det här ska jag inte prata om för högt, för då kommer jag vet precis vilka som kommer utnyttja det också. Men teoretiskt sett i alla fall, så om jag har fått en förfrågan så har jag tackat ja.
Mm.
Alltid. Och det är ju en helt unik inställning till livet, tror jag. För att det är så här, varför tackar man inte nej om det är något som verkar tråkigt eller dåligt? Jo, det är därför att på den här lilla bingobrickan som utgör ens eget frilansande, så vet man ju inte när bingo kommer.
Nej.
Utan det kan mycket väl vara så att jag står och totalt gör bort mig, vilket jag väl inte brukar göra. Men alltså, att det har varit något sammanhang där det liksom inte alls har varit särskilt vist på pappret att vara med. Men jag har känt att fan, det är någonting med det här som verkar bra. Och att jag själv har kunnat känna att det finns nog någonstans här någonting jag kan plocka med mig någonting av. Väldigt odefinierat. Men jag har liksom oftast känt det. För det är inte så att, det är inte så här, hej, vi vill att du ska komma och städa på. Alltså det är ju liksom ändå något som har varit relevant oftast, fast som kanske inte har varit i min comfort zone. Men då har jag alltid tackat ja, och det har visat sig oftast ha lett till olika saker. Som gör att idag så tackar jag ju kanske inte lika mycket ja till saker. Men jag har liksom den, lever i den andan fortfarande, typ.
Det låter som att du är väldigt prestigelös. Prestigelös.
Mm. Precis. Lös. Precis.
Precis lös.
Prestigelös.
Jag är oprecis.
Ja. Och att det är, jag har ju fruktansvärt mycket prestige. Mm. Alldeles för mycket för mitt eget bästa.
För mig beror det helt på vad jag gör. Ibland har jag ingen överhuvudtaget. Ibland är det allt.
Ja, jag tar mig själv på extremt stort allvar.
Jag gör det. Alltså,
nej, det är inte charmigt alltså, när jag gör det.
Men det är lite charmigt att du säger det och att du säger att det inte är charmigt. Men det jag tänkte säga var väl angående det att nej, prestige har nog inte lett någon någonstans någon gång, tror jag.
Nej. Det har ju inte det.
Men å andra sidan så, man ska ju inte blanda ihop det med att man har typ att man kan inse sitt eget värde och såna där saker. Men jag tänker att just precis den lilla, det lilla draget där som är prestige, tror jag oftast liksom har bak eller har bieffekten av att man kanske inte lika mycket av jag säger.
För jag tänker att det svåra är väl att hitta balansen mellan att inte ha så mycket prestige men fortfarande behålla en form av integritet. Ja. Och som du säger, veta sitt eget värde. Vilket leder in mig på det här med att ta betalt.
Mm.
Som musiker, främst som att det är ditt expertisområde. Hur tar man betalt? Hur ska man tänka kring, antingen så tar jag så här mycket betalt för det är det jag är värd, men då kanske inte jag får jobbet. Och då finns det någon annan som vill ta det här jobbet gratis. För det finns alltid någon som, och så dumpar man lönerna i branschen och sen så. Är det en stor cirkel av att det där går runt?
Ja, amen. Nej, men det här är ett problem som finns i alla branscher där det finns fler arbetstagare än arbetsgivare, eller liksom arbetstillfällen än utförare. En liknelse med liksom det här med bandvärlden, alltså att spela i band och vilja spela ute på krogar eller ute i liksom, det finns så väldigt många band, och särskilt i Stockholm. Så att jag menar, det är ju helt lögn att få ett betalt jobb som en originalmusikakt idag i liksom Stockholms nöjesliv. Så att det är ju så. Och det finns alltid något annat band då som hoppar på gigget. För att det oftast är det ganska ett osympatiskt skrå av människor som utnyttjar det här. Det finns helt klart sådana som också bara är uppriktiga och säger att det finns ingen ekonomi i mig, för mig, i att ha band här, så därför kan jag inte betala något, men jag vill stötta er i att göra det här, och jag vill upplåta min scen och mitt ställes tid till er. Så jag menar, det finns ju olika även där. Men ja, att ta betalt, det är väl så enkelt som om att man har insett själv sitt värde och att man är grundad i det, och att man är villig att tacka nej. Det måste ju finnas en fuck you-mån där, att man inte är så beroende av jobbet att man måste tacka ja. För det är ingen bra liksom förhandlingsstartpunkt.
Men jag tänker då med din lilla frilansbingobricka till exempel då.
Mm.
Hur resonerar du då? Skulle du kunna tänka dig att göra en sak obetalt om du tänker att det kan generera något bingo längre fram kanske? Eller vill du alltid ha betalt?
Nej, men jag kan absolut tänka mig att göra saker gratis. Mm. Och har gjort hela mitt liv.
Mm.
inte ska inte säga hela tiden, för det är ju för lång. Men
nej, då skulle du kanske inte sitta här.
Nej, men tanken...
Eller är det därför du inte ätit frukost och lunch?
För att jag har jobbat gratis någonstans. Ja. Eller att jag inte har råd. Ja, just det, det hade varit en kul twist. Nej, nej, men ja, alltså, det, när man ska prata om det så känns det så himla lätt att det kommer upp en pekpinne samtidigt.
Mm.
Och låt mig bara börja säga att det är inte ingens livspussel ser likadant ut.
Nej, verkligen.
Alla har inte möjlighet att göra saker gratis. Jag tycker att jag har det för att jag ser det som en investering. Det kostar ju mig pengar att göra saker gratis. Men det kostar mig pengar att...
inte göra saker alls.
Ja, och också att åka på auditions kostar pengar. Allt man gör kostar pengar. Och då, det jag gör är ju att tänka kalkylerad risk. Det här kostar mig x kronor, är det värt det? Ja, det kan det vara. Nej, det är det inte. Så det är ju jag tycker att det är en enkel avvägning för mig att göra egentligen.
Mm.
Var det som var frågan?
Ja, men typ. Ja.
Men sammanfattningsvis, du går på någon sorts magkänsla för om det är värt det för dig eller inte.
Jag och George W. Bush.
Då är ni ett bra par, skulle jag vilja säga.
Ja.
Jag måste utveckla lite grann där. För att det vi pratade om var ju också så här, hur tar man betalt? Och nyckeln där är ju att ingen i liksom producentskrået vill undanhålla några pengar från artister. Det är min starka...
Hur menar du med undanhålla?
Ja, men som om att om de kunde betala mer så skulle de ändå välja att inte göra det.
Du menar att alla gör sitt
bästa? Jag tror att vi sitter mer i samma båt än vad vi tror. Och framförallt tror jag att the bad guys ju finns högre upp i hierarkin i sådana fall. Så därför så tycker jag att man gör sig otjänst om man tror att det är krögaren eller producenten eller regissören. Eller någon, för vi sitter liksom oftast i samma båt. Det är mer den gamla hederliga marknadskraften och dåliga... traditioner och allt möjligt annat som så att man ska välja sina fiender, menar jag bara lite grann. Och det gör också att när jag pratar med krögare eller med sådana som jag ska förhandla lön med, så går jag oftast in med den inställningen att jag vet att du inte vill betala mig. Jag vet bara att du inte kan betala mig så mycket som du vill. Eller rättare sagt, det behöver inte ens vara sant. Men jag kan lika gärna gå in med den inställningen. Och så då kan man säga, vad kan man göra? Det här känner jag skulle vara ett rimligt, en rimlig ersättning för det jag ska göra. Vad liksom, hur långt ifrån varandra är vi och kan man göra någonting? Finns det några andra sätt som, alltså, jag försöker vända och vrida på just, för just det här med betalt i pengar är ju det som är det viktigaste. Men ibland, och inte helt sällan, så har jag nog lyckats sweeta mina egna dealer på andra sätt också. Man kanske kan börja tänka på vad man har för behov i övrigt. Jag har behov av lokaler ibland. Jag har behov av att rekrytera musiker ibland. Så att jag har nog ett litet skåp öppet i huvudet där jag lägger in mina behov. Och i andra halvan av skåpet så har jag mina möjliga erbjudanden. Det vill säga, gör jag någonting så kanske det finns någonting där som jag skulle kunna matcha ihop.
Smart.
Ja.
Hur hittar du balans mellan jobb och fritid?
Det här tangerar ju frågan, vad har du för hobby?
Ja.
Mindfulness, yoga, plockepinn.
Tänker du på någon särskild människa nu?
Nej, jag bara...
Det lät annars som att du refererade ungefär det som Frida sa.
Jaha, nej, faktiskt inte.
Nej, men för hon hade ju tyckt jag ett väldigt bra svar på den frågan. Och hennes svar var ju ungefär som mitt svar kommer bli. Att jag tycker inte att jag har... en jättestor skillnad i mitt liv mellan de två. Särskilt inte i perioder. När det liksom är mer intensivt och så här. Nu har vi inte så mycket tid, men det finns så många bra stories som vittnar, alltså i efterhand, om hur man egentligen ser på det man håller på med. Och det har ju med ork att göra och de valen man gör och sätter sig i knepiga situationer för att det ändå så här är värt det någonstans i slutändan. Men så att jag har inte själv haft så mycket bryderier i vad är det som är den privata Johan och vad är det som är jobb Johan. Därför att jag tänker att i grund och botten mitt yrkesval någon gång var så att jag bestämde mig för att det var inte det som var det viktigaste för mig. Det skedde ungefär i samma veva som jag bestämde mig för att det är musik jag ska hålla på med. För då det, man kan räkna efter bara. Typ alla anställningar jag någonsin haft, de flesta människor jag umgås med, de flesta människor jag typ känner ens, all arbetslivserfarenhet man har, allt det där har med musiken att göra i grund och botten. Så ja, ska jag då distansera mig från det som verkar vara hela mitt liv? Jag kanske inte, men jag valde liksom kanske inte.
Och jag tänker att det finns ju inget rätt eller fel. Jag tänker att definitionen av balans mellan jobb och fritid är ju flytande. Mm. Om du upplever att du har balans för att du mår inte dåligt av det sättet du lever på,
då har du balans.
Då måste du inte skaffa en hobby på pinnkiv.
Nej, så. Verkligen inte. Mm.
Det har jag inte tänkt det i den på det sättet för. Men det, ja. Är ju, det låter ju bra när du säger det.
Man ska ju inte behöva samla frimärken bara för att man ska göra någonting
en timmes
annat,
frimärksamling liksom. Varje onsdag, för det står i kalendern.
Vi har en sponsor, Lisa.
Ja, det har vi.
Som heter Filmcafé.
Ja,
kan inte du berätta lite om jobben du har fått via Filmcafé?
Jo, absolut. Jag har fått en del från Filmcafé faktiskt. Det svåraste var väl att när jag flyttade till Stockholm så pluggade jag heltid. Och mycket av jobben är ju på dagtid, men även kvällar och helg såklart. Så jag hade lite svårt att pussla ihop det. Men ett av de första jag fick var faktiskt som statist i ICA-reklamen. Och det var jättekul. Jag hamnade bakom Stig i kassan. Så vi stod och pratade halva dagen. Sen såg jag Cissi Fors på håll och blev lite starstruck, för hon var fortfarande med då på den tiden. Det var ett jätteroligt jobb. Sen har jag även gjort... Jo, jag fick ett reklamfilmsjobb för NetOnNet via Filmcafé. Där var det faktiskt inte ens jag som sökte jobbet, utan jag blev kontaktad av ett castingbolag som hade hittat mig på Filmcafé. Så det är också det som är så bra, att bara genom att finnas där så kan du få ett jobb utan att du... Jag ansträngde mig inte så mycket för det jobbet, men jag gick på en casting, blev kontaktad och så fick jag jobbet. Och då var vi och spelade in i en lagerlokal 2 nätter. Väldigt slitigt men väldigt, väldigt roligt. Så vi sprang omkring där på laget och julpyntade i september. Så Filmcafé är superbra. Tack så himla mycket för att ni sponsrar.
Ja, så att bli medlemmar där helt enkelt.
Vad är ditt tips för idag, Maria?
Mitt tips, det är ju ingen hemlighet för alla som känner mig, att jag gärna äter frukost till frukost, lunch och middag, och ibland även till mellis och dygnet runt. Så att jag vill tipsa om mitt favoritfrukostställe, eller ett av mina favoritfrukostställen, Pomoflora.
Där vi faktiskt hade vårt första uppstartsmöte för den här podden.
Exakt, och numera finns det på 2 ställen, norr och söderort. Och vad är det, det är Bondegatan?
Ja, nu blev jag osäker, men det är söder i alla fall.
Söder, och sen på Odengatan.
Ja, så norr.
Mm, precis. Och där finns det hur mycket smaskiga grejer som helst. Så att jag tipsar dem att kolla på Pomofloras Instagram-konto.
Ja, om du vill vara konstant hungrig.
Frukost. För att det är briljant. Vad vill du tipsa om?
Jag vill tipsa om en låt. Jag har haft en ganska dålig, är väl fel ord, men inte lyssnat så mycket på musik på sista tiden. Dels för att jag lyssnar på så otroligt mycket poddar. Och sen för att den musiken jag har lyssnat på slutet har varit den produktionen jag har gjort. Men Miss Li har släppt en låt som heter Aqualung. Som är, alltså, jag är helt golvad. Den är så himla bra och så himla bombastisk och cool. Och bara helt så här fylld av power. Så att det kommer bli min springlåt i vår. Det kommer bli min, när allting inte går min väg, så kommer det vara den låten jag lyssnar på. Så att den är fantastisk. Lyssna på Aqualung med Miss Li. Har du något avslutande tips, Johan, som du vill ge?
Ja. Och det är att bli jag säger. Och att skaffa dig förutsättningar för att kunna vara jag säger. Eftersom att man vet aldrig när det där braiga kommer. Det kan vara gång nummer 2, det kan vara gång nummer 50, men om du inte är där för att du valde att nej, det är nog ingenting för mig, eller nej, jag vill inte, då tror jag att man missar mer chanser än om man är jag säger det.
Skitbra tips.
Ja.
Jag ska baska mig ta till mig det.
Du har dragit väldigt många sådana här bra one-liners. Typ, jag var till och med tvungen att skriva ner: man vet inte när bingo kommer. Alltså, hello, briljant.
Nej, men och det, va? Nu ska jag inte sabba den bra avslutningen, men det är så tycker jag nog.
Jag klipper bort det. Vi ska ta och avsluta dagens podd.
Ja.
Ni får hemskt gärna höra av er till oss. Antingen på vår Facebook-sida bakom ridån.
Eller via Facebook, sa du precis.
eller via vår mail. bakomridanpodcast@gmail.com.
Yes.
Hashtagga gärna bakom ridån podcast när du lyssnar, eller kanske vad du gör när du lyssnar.
Eller om du vill att vi ska intervjua någon, eller om du vill veta någonting speciellt, eller bara inte håller med om det vi säger. Det skulle ju kunna hända.
Det skulle kunna hända. Då får man gärna säga det till oss. Så hör av er.
Vi lyssnar.
Så tar vi med det i podden.
Grymt!
Tack så jättemycket
för
att du kom hit.
Tack så mycket, Johan. Vad roligt.
Hej då!
Hej då!
Hej då!